Varmt välkomna tillbaka till Lille Lördag Stories, vår lilla, liksom, vad ska jag kalla det för, trivsel, koketterande kunskapspodd som vi liksom, bara personligen tycker att grotta ner i olika ämnen. Du älskar vissa saker, jag älskar andra saker och så har vi liksom nördat ner oss i våra egna favoritämnen.
Ja, men dels för att vi gärna vill hänga lite mer med er och ja, dels för att vi tycker att högt och lågt går alltid att blanda och det finns alltid tid för en liten extra rolig historia.
Precis, och idag är det en av mina favorithistorier som jag älskar att nörda ner mig i. Jag har tänkt väldigt mycket på diktatorer och vad de äter för någonting. Det var nämligen så här att jag var i Uganda för några år sedan och jobbade för en biståndsorganisation. Och så sista dagen på den här resan i alla fall så ville jag bjuda ut det ugandiska teamet på en fin middag liksom, innan jag skulle åka hem. Och jag sa såhär, ta mig till er favoritrestaurang. Och då tog de mig till en restaurang som låg precis nedanför Idi Amins residens och sa så här, nu ska vi äta vår favoriträtt, den här, oj oj oj, nu ska du få smaka på något riktigt gott ugandiskt. Jag bara, oj. Och sen kommer det in en skål med en fisk i, med ben, ögon, huvud, allting. Alltså det är som en buljong och så ligger det liksom lite grönsaker där i och sen är det liksom bara fisk. Och jag har liksom aldrig varit med om en sån chockartad upplevelse i matväg i hela mitt liv. De äter ju det här som att det är det godaste de har ätit hela sitt liv. Det är ju deras favoriträtt som de inte har råd att äta speciellt ofta. Och sa också att det var en av Idi Amins favoriträtter. Och då slog det mig något fruktansvärt spännande. Vad äter diktatorer? Det som har liksom framkommit när jag gjort min research är ju att väldigt många diktatorer har magproblem. Mm-hmm. Vi kommer in på det alldeles strax, men jag tänker att vi drar igång.
Jag tycker det är skitspännande och det handlar väl mycket om det där som genom tiderna då med människor med mycket makt att de är ju utsatta just på grund av att de ofta har blivit utsatta för att bli förgiftade eller försökt till att bli förgiftade. Så att de då har låtit någon form av tjänare då eller kock först smaka av maten.
Precis, ja, men det är otroligt spännande. Men jag tycker vi kastar oss rätt in i det här.
Ja.
Nu kör vi.
Dragi tovarăși și prieteni, cetățeni ai capitalii României Socialiste, doresc în primul rând să vă adresez dumneavoastră.
Ca o garofiță în glastră înflorea căsuța noastră, dar tu, dragă, ai plecat.
Nicolae Ceaușescu som föddes i början av 1900-talet, det vill säga 1918, och är känd för sin ganska omtalade liksom avrättning 1989. Fortfarande någon form av efterskalv av järnridån och så vidare. Diktators Europas sista liksom onda mästare, kan man säga det?
Ja, jag vet ju inte, så jag vet inte, hela ligan där borta i Ryssland verkar inte, alltså, det är inte så att the good guys bara är kvar.
Nej, men alltså då var det ju ändå liksom, det kändes som att det har varit otroligt mycket östblocket med så här onda envåldshärskare.
Och Nikolaj, de försökte inte ens, menar du? Ja, nej. Utan de bara rakt igenom onda och stod för det.
Absolut, 100%. Och Nicolae Ceaușescu, han var ju ändå liksom en envåldshärskare och hans personkult runt honom själv, den var ju liksom överdådig. Han gjorde ju alltså monumentala liksom palats i sin egen ära. Han uppförde alltså palats åt sig själv.
Putin. Det är,
ja, Putin också. Vi kommer till honom också. Och det är ju och sin egen liksom personkult. De var ju också kända shopaholics, både han och Elena. Och det var ju väldigt mycket ramaskri efter deras död när man liksom klev in för första gången i Rumänien. Man har ju inte varit där.
Nej.
Och liksom upptäcker alla de här fastkedade barnhemsbarnen som har liksom ja, jag kan nästan inte prata om det. Suttit i sina sängar och varit liksom försökskaniner i olika forskningsexperiment som Elena bedrev. Min specifikt ett där hon då, ja, hon plockade isär ett barn i olika delar utan bedövning för att se hur det reagerar. För hon hade ryckt benen av en fluga nämligen. Och sett att den så här slutade surra i chock. Och så ville hon testa om det funkar likadant med människor. Då tog hon ett barnhusbarn och testade det på. Så skrev hon en liten essä på det där. Tyckte att det var naturligt. Man provar sånt. Ja, men sånt som höll de på med bland annat. Och de blev ju iskallt avrättade mot en mur 1989 inför liksom live-tv.
The deposed Romanian leader, president Ceausescu, and his wife have been executed. State television tonight announced a military tribunal found them guilty of genocide and undermining the national economy.
Men Nicolae Ceausescu, han var ju faktiskt en av de första juicarna. Mm-hmm. Han tyckte väldigt mycket om råjuicedrinkar och kände sig väldigt stressad av när folk kom på statsbesök, för då skulle de alltid ha med sig små matgåvor, eller när han var tvungen att åka på statsbesök när de hade liksom så här 18 rätters middag.
Jag fattar, han vill ha sitt eget
Jag vill ha min råjuic. Och han njöt ju, han var en av de första liksom uttalade vegetarianerna. Han njöt av det veganska köket och hans favorit var nämligen en vegetarisk lasagne med råa ägg. Men man var ju inte renodlad. Han var inte renodlad vegetarian. Han då slängde nämligen ner lite upphettat grisfett.
Aha, ja. För att få lite smakör.
Ja, precis. Ah. Men orsaken till det här valet av veganska köket, det hänger ihop med ett stressigt arbete. Det är ju inte lätt att vara diktator.
Nej, det är ett stressigt arbete. Ja.
Och många diktatorer som vi kommer prata om här idag, de har ju lidit av ganska allvarliga matsmältningsproblem, inte minst Ceausescu. Och dessa stressrelaterade syndrom har ju precis som du sa med rädslan att bli förgiftad att göra.
Men jag tänker på solkungen Louis de Catalse, som hade uppenbara problem då med sitt bajseri, och hans medicamenter fick då skära i de här små knortarna varje morgon, och det var ju inte särskilt bra matföring, har det väl inte varit överhuvudtaget. De har ju framförallt ätit för mycket, förutom Ceausescu då, som helt plötsligt visade sig vara en Jusamonte.
Exakt, men alltså jag tänker också på alltså odörer, hygien och så vidare. Det har inte varit hög prio på de här människorna som ändå verkar leva väldigt, väldigt ansträngda, agendabundna liv. Mm. Hitler exempelvis, när vi pratar om rädsla för att bli förgiftad, han hade ju upp till 15 stycken provsmakare som jobbade då ständigt åt honom. Och hela matproceduren gick till så att alla var tvungna att provsmaka Hitlers mat, alla 15. Och överlevde alla efter 45 minuter. Ja, då åt också Hitler.
Då fick man liksom, man fick ligga före i matplaneringen. Men någonting som jag tycker är lite obehagligt när jag läser här om Fidel Castro. Mm. Det är också att man tänker att det var inte bara synd om människorna, det var också synd om djuren. Mm. För de ville liksom ha kontroll över både människor och djur. Fidel Castro, han hade en favoritkossa, Ybre Blanca. Och henne vakade han ju över då som en liksom hök. Och en då som mjölkade hon då, av ren stress kan jag tänka mig, som han stod där och glodde med sitt skägg, 110 liter på en dag i januari 1982. Och det blev då en uttalad framgång då. Symbol för Kubas framgångar. Nu står hon uppstoppad på ett museum då. 110 liter!
Det var inte dåligt. Vilken mjölkkosa. Det som är väldigt intressant då, trots de här provsmakarna så hade Hitler otroligt mycket problem med liksom gaser och uppsvälld hård mage. Och han blev faktiskt också vegetarian på grund av det här, och det var på inrådet av hans livmedikus eller doktor
Mengele.
Kanske, you never know. Men att han åt 28 olika mediciner per dag. Och att han också åt extrakt utav, lyssna på det här, bulgariska bönders avföring. Det hade ingenting med hans magiska mående att göra. Det var bara på grund av stressen och rädslan att bli förgiftad.
För man laga mat själv då, gubbe?
Lite så.
Tack.
Vill man ju säga till Rysslands president Vladimir Putin, som är ytterst försiktig när det kommer till mat.
Men de har ju aldrig kommit ifrån, det har aldrig blivit ur tiden att förgifta människor där.
Nej, nej, nej. Alltså, det är ju supertrendigt i Ryssland. Det är ju liksom det göttigaste de vet. Så det är klart att Putin är rädd för att bli förgiftad. Och likadant där så testas de. Nu kanske man inte längre behöver ha provsmaker som på den gamla goda tiden. Men varje måltid testas för att säkerställa att det inte finns något gift i den. Och Rysslands president har lyckats hålla sin matagenda väldigt hemlig. Mm-hmm. För att folk inte ska veta vad han tycker om då.
Jag fattar.
Men det har gått en del rykten om att han lyssnar på det här. Skandalösa att han tycker om störrom. Som alla ryssar gör.
Stoppa pressarna.
Och hans favorit är så här. Gissa vad det är?
Bananasplitt.
Nästan. Pistageglass.
Men det var så roligt. Jag och Mattias bodde ju på hotell häromdagen. Och då tog vi in en liten sån rom då, någon form av rom med en liten supp vodka till. Och det är ju inte helt fel.
Gud, så trevligt.
Det är rena smaker, ja. Men det är ändå intressant det här med att så här, det kan ju inte ha varit någon jävla kock i världshistorien som frivilligt har blivit kock till någon av de här kungarna eller diktatorerna, för att de har ju liksom fruktat för sitt liv hela tiden, för om det är någonting som har hänt så har ju de åkt först.
Ja, men absolut.
I have only come here for 5 minutes. I have come as a president of the Republic of Uganda, and also I am speaking as a great man who is the conqueror of the British Empire.
Idi Amin är ansvarig för folkmordet i Uganda 1971-79, där cirka 450 000 människor mördades med machete. Gulligrisen. Han älskade nämligen rostad get och kassava. Och han åt som, enligt uppgift, så många som 40 apelsiner per dag. För han trodde nämligen att det var naturens Viagra.
Men det är det väl lite. Men man kan väl bara tillgodose sig en apelsin.
Ja.
Så det var lite slöseri.
Det var lite slöseri.
Nu tror jag inte att de brydde sig om.
Nej.
Det var också, det känns som att diktator, liksom, de här olika männen då, som det har varit, att de gillar det här med den här chockeffekten när de lagar mat. Idi Amin då, han älskade grillad diet, och den fylldes då med getkött, ris, potatis, persilja, ärtor och kryddor. Och inför serveringen då så monterade hans då, ja, bekänte den här lilla geten stående som att den var en liten kille som var levande.
Nej,
och så fick den som ett litet skägg då. Så enligt hans kock då, Otende Oderas, så berättade han att gästerna brukar bli glatt överraskade över att det dök upp en get som såg ut att komma direkt från ängen, men som gick att äta på studs.
För har de alltid så här sinnessjukt perversa, är det ingen kvinna som gränsar de här jävlarna? Alltså?
Hisa svisen, där är glada geten som direkt tuggar i oss. Eller är han levande eller är han död? Det blir väldigt morbid. Man kan ju då nämna då lite förbegående att Saddam Husseins kock Abu Ali fick skriva på då ett avtal om tystnadsplikt. Och om han då nämnde någonting som hände i köket eller vad han bjöd på, så skulle han då bli hängd. Ja.
Så glatt.
Precis, precis.
Ja, men andra kända gasiga diktatorer är då Muammar Gaddafi, som levde mellan 1969 och 2011. Ni kanske kommer ihåg hans avrättning, ni som hängde med. Han led otroligt mycket utav sina magproblem.
Mm-hmm.
Och trots att han anklagades utav ICC att gjort sig skyldig till folkmord i Libyens inrikeskris, så älskade han italiensk mat och kötträtter. Vad tror du han kan ha haft för diagnos i den matföringen?
Det var nog en cocktail.
Så tråkigt. Och vi kommer in raskt in på andra köttätare nu när vi har ångan uppe, så kan jag ju berätta att en glad köttätare bland diktatorerna är Benito Mussolini, fascismens grundare. Han var nämligen farligt förstoppad han med.
Mm-hmm.
Ja, trist diagnos kan man ju ändå säga. Och det kanske ger förklaringen för varför Mussolini föredrog en enkel sallad utav grovhackad vitlök dränkt med olivolja och färsk citronsaft. Han tycker franska köket var totalt värdelöst. Och han föredrog att äta sina måltider hemma med sin fru Rachele och deras 5 barn. Och en typisk måltid i Mussolini-hushållet, det gick ut på att vara punktlig. Alla satt där på plats. Sen kom Mussolini och då åt alla under total tystnad.
Mysigt.
Mm, så mysigt. Mm. Familjemiddag. Best time of the day, #.
Vad äckligt det är då när man ska äta. Jag, det var så livligt på ett av mina barns skolor att de skulle ta en tyst kvart. Det var ju så här, skjut dem hellre.
Ja.
När man är inför maten så här,
det är små det barn sitter är... tysta, det är hemskt.
Ja.
Mao Zedong, Kinas gamla glada ledare som har liksom, ja, sundrat och härjat i några glada decennier och förtryckt folket pikt. Han var också en passionerad köttätare och han levde en livslång plåga med tarmproblem.
Mm.
Så här sa han om sin egen magflora. Jag äter mycket. Och jag utsöndrar mycket.
Mm. Mm.
Det lär ha luktat en del i hans närhet.
Mm.
Varför äter, fortsätter de äta kött då?
Jag vet inte. Jag tror att de känner sig virila av kött.
Ja,
de känner sig, det händer ju någonting. Det märker man när man äter vegetariskt några dagar. Man blir ju lite jämn.
I magen, ja.
Ja, men ja. När man käkar kött det är det lite ändå som att man får lite cojones. Och,
jo, men så blir du ju superförstoppad direkt. Ish.
Ja.
Olika.
Det är olika.
Ja, det är olika. En gång så var, skulle Mao Zedong till Ryssland då, som var hans gamla bundsförband i det röda blocket för att träffa Stalin. Och helt plötsligt upptäcker han att han inte utsöndrar alls, för den där maten det var ingenting som han uppskattade och han klarade inte heller av sluttningen på toaletten som fanns i Ryssland, så att han blev sjuk utav förstoppning. Och icke att förminska att kamrat Stalin hade som en sport att plåga sina gästande statsbesök. Han bjöd alltid på ett bord fyllt av så här georgiska specialiteter, traditionell Georgian cuisine med liksom valnötter, vitlök, plommon, granatäpple och vidare. Alltså, det låter ju väldigt gott.
Yeah.
Och det är ju faktiskt väldigt bra mat för just matsmältning. Men det här var en middag som pågick mellan klockan 11 och klockan 05 och var liksom kantad utav hundratals snapsar utav ganska stark vodka. Så det blev liksom en raffinerad form utav tortyr på grund av det obligatoriska deltagandet och förbudet att gå på toaletten. Och man var tvungen att köra drickespel och sjunga och dansa. Den som klarade sig längst klarade det också förhandlingen, som ofta var god. Exempelvis så paralyserades jättemånga utav rädsla och många liksom paniskt bröt ihop. Exempelvis så det som hände Nikita Khrushchev, alltså generalsekreteraren för kommunistpartiet, han förvandlades till ett inkontinent vrak, säger vittnen. Han kissade alltså oavbrutet ner sig under hela den här middagen. Under tiden Tito av Jugoslavien, alltså forna Jugoslavien, höll takten i skålandet genom att kräkas upp den direkt i armvecket.
Mm-hmm.
Så kan det gå till fest.
Men då tycker jag också när vi är i den där delen av världen kan vi dra in då diktatorn eller i alla fall den kommunistiska ledaren Enver Hoxhas som då var Albaniens då ja det blir ju liksom premiärminister och hans kock insåg tidigt att man låg pyrt till när man var en diktatorkock. Så att han då gjordes oumbärlig genom att med Hoxhas systers hjälp lära sig laga mat som smakade exakt som den diktatorns mamma hade tillagat honom när han var barn. Så att göra sig oumbärlig var ju ett bra sätt då, om man var kock här då.
Smart. Mama's making bacon. Mama's making bacon. Mama's making bacon. Mama's making bacon. Well, mama's making bacon. Det glada andra diktorsparet kända för sin tyranni är ju Ferdinand och Imeda Marcos som i 20 år i någon form av vansinnesmakt i Filippinerna. Vars enda liksom försonande drag var att om du hade någonting att säga om dem så fick du ett form av typ, någon form av straff utav tortyr eller döden. Så att det var ju inte så mycket att orda om. Det har ju sett många spännande dokumentärer med Imeda efteråt och hon totalt förnekar detta vansinne. Men en gång då när Ferdinand fyllde år så var de också lite inne på den här powerplay-grejen som Stalin verkade ha gillat. Så hon tvingade hela Filippinernas liksom militära topp att gå i drag och göra en marsch på hennes mans födelsedagsfest. Och där serverades deras favoriträtt, fisk. En annan glad diktator är ju Kim Jong-il.
Oj.
Ja, 7 decennier utav brott mot mänskligheten enligt FNs konvention. Men han hade också en himla massa liksom favoritmat. Och enligt uppgift så en utav dem, haifi, en soppa som är liksom väldigt kritiserad i västvärlden rätt, men väldigt populär i Asien. Det här är ju liksom mycket så här potensmat. Haifi, en soppa påstås ju vara väldigt bra för liksom det virila och sådär. Men han tycker också om hundkötssoppa. Vilket han trodde också gav honom immunitet och virilitet. Det påstås även att Kim Jong-il var den största liksom köparen utav konjaken Hennessy's genom Hennessy's historia. Inte det spännande?
Det är väldigt spännande.
Hennessy som är så jävla äcklig. Ja, förlåt. Och hans son Kim Jong-un verkar också ha ärvt hans favoritmeny. Men han har adderat på KB-biff och schweizisk emmentalerost. För han pluggade ju nämligen i Schweiz i sin
mm-hmm. Sen händer det grejer.
Ja, visst.
Mm. Jag tänker också att det är såklart har funnits många män som har satt agendan, matagendan. Men det är också många kvinnor som inte kanske riktigt förmått att förstå hur dess folk har lidit. Jag tänker då Marie Antoinette som blev drottning. Hon var ju bara 14 år gammal och jag förstår om hon kanske inte hade lärt sig så mycket om omvärlden. Men det sägs ju att hon sa, hon var ju alltså väldigt, väldigt intresserad av då lyx. Och brydde sig inte så mycket om då att liksom det franska folket svalt. Det sägs att hon har sagt då, har folket inget bröd men låt dem då äta kakor. Och det här vet man ju inte om det är sant att hon har sagt det, men det är ändå en passande bild av vem hon var.
Versailles matsal konstruerades som en enda lång raksträcka där bara liksom finfolket satt vid ena sidan utav, eller ena långsidan utav bordet. Så kunde bönderna stå utanför och titta på då, som att det var någon form av skådespel. De svältande bönderna stod utanför och tittade på när det fina folket åt.
Mm.
Alltså, och de åt ju upp. Det var ju därför franska revolutionen uppkom. Alltså man ville göra slut på den här tyrannin. Ju mer man förtrycker folk, desto hårdare slår de tillbaka. Det är ju en klassiker.
Mm. Det påminner mig om en av mina första pojkvänner som hela tiden skulle fasta. Och samtidigt som han fastade så fastade han, så lagade han mat. Och jag skulle vara med och fasta då och kände doften av de här olika bakverken och lasagnerna. Jag lyckades inte fasta efter den då lilla hitta på grejen. Han lyckades, han menar du att han blev mätt av att laga maten bara.
Men är det någon av de här, vad ska jag kalla det för, diktatorsrätterna du känner dig inspirerad av? Eller är det någonting du känner att du vill så här matexperimentera fram bara för att testa en vecka?
Jag tycker ändå att Idi Amins geta med massa goda kryddor och ja, färska citroner och allt vad nu var som stod och hälsade välkommen med ett litet skägg som man direkt kunde äta upp. Det skulle jag kunna köra som en liten partytrick.
Ja, jag är lite intresserad av de där bulgariska böndernas avföringsextrakt som Hitler testade. Bara för att få prova liksom hur det skulle bli att få in bulgariska bunders avföring i sin egen tarmflora. Om det påverkar den eller om hans kosthållning i form av en himla massa medicin och vegetarisk kost. Det låter ju som en jävla liksom, cocktail utav riktigt dåliga gaser.
Ja, det
vet ju alla som också går på lite medicin att man inte är helt prima i tarmarna. Liksom. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka.
Tout à l'heure!